Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej, ni lyssnar på Brottsofferpodden med Joakim Lindén Kastenbäck. Det här är del 2 av 2 av avsnittet Alexandra, en överlevare. Om ni inte har lyssnat på del 1 så rekommenderar jag att ni gör det. Annars så sätter jag igång avsnittet på en gång så ni får ta del av den fortsatta intervjun. Bråttom tog det på allvar. Hur var det när det kom och blev ditt nya...
När jag blev nya jag.
När du blev Alexandra. Ja, Alexandra. Hur var det?
Nu är jag igen en sån här människa som dödar precis allt hopp. Men jag lovar att avsluta det här fint.
Ja, det.
Så här, jag brukar säga det. Och jag säger det nu igen. Att livet efter övergrepp är värre än övergrepp. Ja. Alltså det är så mycket värre. För att... Innan har du inte känt någonting. Du har varit så upptagen med att hela tiden överleva och hela tiden göra vad andra människor tvingar dig till. Så att du har aldrig känt, du har aldrig skapat en identitet, du vet inte vem du är, du vet inte vad du tycker om, du vet ingenting. Och helt plötsligt kommer du någonstans där du ska få en chans. Och det blir helt fel. För att även om det här, även om de tog mig till en trygg plats, så var min trygga plats övergrepp.
Ja, just det.
För att jag visste exakt vad som skulle hända. Jag visste precis hur en man var när han kom in i rummet. Jag hade kontroll, eller kontroll, men du fattar. Och det här nya var ju främmande för mig, så att jag tyckte det var jobbigt. Jag tyckte liksom inte om det. Jag kände mig inte trygg i det.
Men det skyddande boendet då? Fanns det specialister? För jag är ju väldigt intresserad med den hjälpen som finns att få efteråt. Liksom, fanns det någon specialist där som man kunde prata med?
De var jättebra på det skyddade boendet som jag kom till först. De var väldigt duktiga. Vi hade väldigt hög säkerhet där. Och de var fantastiska. De var jättebra.
Började du våga öppna upp lite?
Jag började våga prata med dem. Lite grann, absolut. Och jag började våga känna, jag började få liksom panikångest och de sov med mig på nätterna för jag vågade inte vara i liksom ett sovrum ensam. Och visade mig att men det är okej att äta och jag hade ju ingen aning om vem jag var som person. Så att jag bara apade efter alla andras beteenden. Och det är ju inte så här supertrevligt att börja härma andra människor.
Men det är lite charmigt också.
Så det är så här, det var lite så här svårt att navigera. Men jag fick vara där så länge som jag behövde. Och väldigt länge för att vara ett skyddat boende. Så att jag fick ändå vara där tillräckligt länge för att reparera fysiska skador. Och börja tänka på psykiska skador.
Men hur lång tid tog det ungefär tills du kom till det här skyddade boendet och du också verkligen började förstå att där du sa att nu måste jag börja bearbeta allting som har hänt till mig. Okej, nu har jag chans att ta tag i mitt nya liv eller göra någonting av det här. Tog det lång tid eller var det...
Oj gud, det tog jättelång tid. Till en början så var det ju... Till en början så försökte jag att... Eller till och med det var det 2 grejer. Det var dels att jag kände mig malplacerad. Efter att jag hade varit ett halvår på det här skyddade boendet så fick jag flytta till ett skyddat familjehem. Och då var det tänkt så här, ja, men det här är en 14-15-åring. Nu ska hon leva ett vanligt liv. Men ingen hade ju tänkt på att så, men den här personen har ju aldrig levt ett vanligt liv. Den personen vet ju inte hur man gör. Så för mig var det skitkonstigt att de satt och åt middag tillsammans, att vi skulle gå på bio, att jag kunde ligga i ett sovrum på nätterna och det kom inte in några män. Alltså allt var jättefrämmande för mig. Jag hade liksom ingen aning om vad som hände. Och de var ju inte jättebra på att hantera det. De visste ju inte vart jag kom ifrån. De var ju så här, men vad är det här för grottmänniska vi har fått? Hon kan ju ingenting. Hon hälsar ju inte ens liksom. Mm. Och det var ju inte för att vara otrevlig, utan det var bara så här, jag visste inte. Ja. Och det blev för svårt att vara i den verkligheten, för att jag hade inte koll på den. Så att jag gick tillbaka till min verklighet.
Ja.
Ganska snabbt. Jag gick tillbaka till... Eller jag började sälja sex själv. Och blev väldigt sjuk i anorexi. För att jag kände att det var någonstans det som var tryggt. Jag tog kontroll över det. Och på det sättet kunde jag finnas i den här världen som alla andra tyckte jag skulle vara i också. Den här normala och sådär. Återigen, jag och mina så här, du vet, två världar.
Ja, men jag förstår verkligen att du behövde det så här, för att det skulle bli någon slags kontroll och trygghet och otryggheten. Liksom. Det fattar jag verkligen.
Ja, och också att men ingen förklarar ju hur... alltså om ingen ger en person vård och bara sätter den i ett sammanhang, alltså flyttar den från ett sammanhang till ett annat. Alltså det är egentligen, det är ofta problemet att vi tänker att det räcker att flytta folk rent geografiskt. Men sen då, folk behöver ju hjälp.
Ja, problemen finns ju alltid kvar.
Ja, så att man behöver ju hjälp också, man behöver ju inte bara flytta.
Men erbjöds ingen terapeut, eller var det att det erbjöds fast de inte lyckades nå dig, eller att de hade fel verktyg för att kunna nå dig, om man säger.
För mig erbjöds ett normalt liv.
Ja, okej. Okay. Då fattar jag verkligen att det krockar.
Det krockade. Ja. Och när man märkte att det inte fungerade för mig, så började några år av så här, flytta runt överallt, placeringar.
Okej.
Okay. Där det var liksom behandlingshem och familjehem och skyddade boenden och den här typen av boende och den där typen av boende. Och man försökte, men jag fick inte stanna tillräckligt länge på en plats för att bygga någonting stabilt.
Den här inre kretsen, hade de, hur, det måste bli en polisgrej med dem. Vi ska fortsätta.
Mm.
Du ska fortsätta prata, ursäkta om jag avbröt dig.
Nej, kör, det är din podd.
det är våran podd just nu. Men du måste ha blivit en polisgrej mot dem, eller du var bara tyst i förhören så här, och du pekade inte finger åt någon?
Jag levde under aktiva dödshot.
Så det skyddade identitet
och allt? Försök.
Det var så.
liksom från de här personerna, vilket också var en av anledningarna till att jag fick flytta runt så mycket.
Okay.
Och bytte identiteter hit och dit överallt liksom. Och det blev rättsprocesser. Det blev inte bara en, det blev många rättsprocesser. Ska säga den ena värre än den andra. Nej, men...
Varför tyckte de var jobbigt? Var det för att du var tvungen att möta själva dina förövare och sånt? Eller var det jobbigt för att rättssystemet tog hand om dig på fel sätt?
Jag behövde aldrig möta mina förövare, vilket jag är väldigt tacksam över på grund av skyddsaspekter. Så att jag behöver aldrig sitta i ett rum med dem eller nära dem eller någonting sånt. Men i början så var rättsprocesserna sjuka. Alltså jag vet inte hur jag ska säga. Det var att du vet, när man omhändertar ett barn så kan man inte bara göra det, utan man behöver ju ett LVU och man behöver diverse paragrafer för att kunna göra det. Och om jag tar förvaltningsrätten, var en cirkus. Det var liksom folk som fick släpas ut ur rätten med liksom med så här hjälp av vakter och oj. Det var bara ett stort kaos typ.
Och det handlar om att vem som ska bli din förmyndare då eller förvaltningsrätten?
Ja, det handlar om finns det grund för att ha den här personen placerad? Finns det grund för att ha de här begränsningarna? Finns det grund i offentlig och sekretess principen? Ja, men du vet, man kollar en massa grejer. Och sen om man tar liksom tingsrätt, alltså åtal för brotten. Från början så skickades allt det till en jävig polisstation som mycket försvann.
Så den där ovän inom situationstecken inte var inblandad.
Nej, men så att Bosse skickades allt.
Bosse så.
Ja, Bosse. Ja. Ove känner jag lite för många. Kör Bosse. Vi har börjat hänga ut någon. Nej, men Bosse fick allt. Och Bosse behöll ju inte det.
Nej, han gjorde inte det.
Han gjorde sig av med det. Ja. Så. Så att jag... la ner efter det och försökte igen några år senare.
Ja, ah, okej. Okay. Men var det när du var mer den här nya Alexandra? Var det då du försökte?
Ja.
Ah, men vi kan om nu backar tillbaka igen. Du säger att du på grund av din hotbild och allting tog dig runt Sverige på massa olika ställen. Du blev mer självdestruktiv.
Mm.
Men om att sälja själv allting och skadebeteende med maten och allting. Så hur går du vidare om det? Hur går allt?
Jag går vidare när jag genom de här olika boendena så fanns det alltid folk som försökte hjälpa mig. Även om socialtjänsten inte var särskilt kompetent i sina beslut i hur de skulle placera mig, så fanns det alltid människor på de här olika ställena som var fantastiska. Och som jag än idag liksom har så mycket att, jag ska säga, tacka för och bär med mig. Och
typ så här vanlig personal som jobbar.
Personal som blev liksom trygga vuxna. Så att det började väl egentligen från första familjehemmet, eller nej, från första behandlingshemmet. Att så att, ja, men där var det en person liksom. Och sen ett annat ställe, det blev en annan person och så blev det en annan person. Och sen till slut så fick jag komma till ett boende som var verkligen så här, ska jag säga, perfekt för mig. Kanske inte perfekt, men perfekt för mig. Och fick för första gången komma till en traumamottagning och få liksom...
Var det första gången?
Första gången.
Ja, det är helt sjukt.
Ja, det tog några år.
Ja, men shit.
Det gjorde det. Några år, några namn, några städer, några boende.
Men hur kommer det sig? Förstår de inte att...
Det kommer sig att det tyvärr finns för lite kompetens om trauma. Och det finns för lite traumavård i landet.
Ja, du ser.
Det är tyvärr så enkelt. Ja.
Men du hamnade på en till slut som förstod att du behövde trauma.
Ja, till slut så fanns det. Och det fanns en specialiserad, då Sveriges enda BUP-klinik. Okay. Specialiserad på övergrepp. Och så var det någon som bara, men dit är det ju bra om hon får komma. Så det var egentligen första gången som någon var så här, men gud, du har ju de här skadorna och du har ju varit med om det här och det är ju det här. Och det var första gången som jag fick ord på vad det var. För att jag tyckte ju också att det var jävligt jobbigt att vara jag. Det var ju liksom en kul grej. Det var jobbigt för omgivningen att jag mådde dåligt och tog destruktiva val, men det var jobbigt för mig också.
Ja,
och jag förstod ju inte varför jag höll på som jag gjorde. Och, eller jag förstod väl, men jag hade inte verktyg att hantera det. Och det, ja, nej, men någon hjälpte mig att sätta ord på det som jag kände och det kändes liksom rätt.
Ja, det blev en skön känsla där. Det kändes verkligt. Ja, underbart. Hur länge pågick den här trauma? Det kanske fortfarande pågår, jag har ingen aning. Men hur länge var det typ så att det var så intensivt? Var det...
Oj, också några år.
Ja, det var några år.
Ja. Alltså vi har ju 10 år på det här spannet från att jag flyttade fram till nu. Så om vi tänker typ 5 års kaos och 5 års läkning.
Ja, okej, okej.
Så har vi det.
Du ser, du ser. Ja, men vad händer? Då hamnar du på det här stället och du får för första gången verkligen någon som säger rätt saker till dig.
Mm.
Så här. Börjar du känna hoppa? Nu kan jag faktiskt börja bli Alexandra och leva i det här samhället.
Absolut. Jag börjar ju, utveckla en identitet och en person och saker jag tycker om. Så att, definitivt.
Skönt. Skönt. Och var det i den här staden då? Du var här du slog, eller hamnade här senare?
Jag hamnade i Stockholm senare faktiskt. Ja.
Och då är det jävligt snabbt upp Stockholm ska man säga.
Ja, alltså du vet när någon har drillat dig i att du... Jag levde ju med skydd länge och ett tag var min cover story att jag var uppvuxen på Lidingö.
Aha, Lidingö.
På Lidingö, ja. Och jag visste ju ingenting om Stockholm eller Lidingö eller någonting. Men jag fick inte ha kvar min norrländska dialekt och sådär. Du vet, man ska anpassa sig och man får inte synas att man lever skyddat fast man gör det. Så jag tror att det är det som sitter kvar i mig, att jag anpassar mig till allt så himla fort.
Ja, jag fattar. Men alltså hur, vad händer här? För nu är vi inne på den här lyckliga delen. Så här, är det hoppet?
Ja, men nu kommer lite hopp, äntligen.
Ja. Gud. Ja, bra. Nu får vi inte prata om annat där.
Nej, men nu kör vi bara hopp. Ja. Så här, jag får byta kommun. Så att kommunen jag har liksom växt upp i lägger ner. Och liksom, eller lägger ner. Men de är så här, men nu lämnar vi över den här personen. Den har varit här länge och det är färdigt.
De vill inte betala längre.
Nej, precis. Nu får någon annan betala för insatserna här. Speciellt när det har kommit fram hur skadad hon är.
Ja, det är fantastiskt. Jag kan skratta åt. Jag vet att jag faktiskt fått ett mejl efter en podd. Och vi sitter och skrattar så här, ja den är intervjuad. Då var någon som skrev ett mejl till mig och tyckte jag var dum i huvudet. Som, hur kan du sitta och skratta när människan har pratat om sådär? Så jag kände mig lite dum, så jag ringde upp personen. Så Då bara, tyckte du att jag, hon var nej, verkligen
nej, inte. Nej, men jag är också så här, jag behöver att, alltså, om jag ser att du sitter och håller på att bryta ihop, då vill jag ju inte berätta för dig. Då vill jag ju ta hand om dig. Det är, även om du är liksom en stor vuxen man, så vill jag ju bara ge dig en kram om jag ser att du håller på att börja gråta.
Jag har varit nära ett par gånger, ska jag säga. Men jag
ja, men väldigt... jag ser det. Men då har jag bara tittat ner så jag kan fortsätta prata.
Jag har blivit väldigt känslig sen jag blev pappa. Jag har blivit jättekänslig. Nej, det är okej, jag gillar det. Så här, jag är stolt för mina känslor.
Ja.
Jag var avstängd väldigt
länge. Man ska
länge.
Känna. Verkligen. Känslor är toppen.
Ja, det är verkligen så här.
Nej, men lite hopp. Så här, jag tänker att för mig handlar det om att få en trygg plats. Det var det viktigaste. Att få trygga vuxna och en trygg plats. Det var... Ja, hade jag inte det hade inget annat fungerat. Så jag fick en trygg plats och jag fick 3 vuxna. Och sen fick jag chans att i min takt hitta mig själv. Att det var så här, jag behövde börja med väldigt ytliga grejer. Att så här, okej, men vad tycker jag om för väder? För att det var liksom på den nivån, jag visste ingenting om mig själv. Och sen bara såhär, okej, men jag gillar inte snö och jag gillar inte kyla även om jag är från Norrland, liksom, sorry. Jag vill ha sol och jag vill att det är varmt. Och sen bara, okej, men vad tycker jag om för mat? Vad tycker jag om för färger? Och sen lite mer så här, okej, men vad känner jag? Vad har jag för värderingar? Vad tror jag på? Vad vill jag? Så att det kom ju efteråt. Och sen så här, okej, men hur är det här som jag vill vara? Och det är väl lite... I den processen jag är nu. Jag tror aldrig man kommer ifrån det. Att man hela tiden så är man ju så som man... Eller hela tiden så jobbar man ju för att bli... Där man vill vara och för att bli bättre och sådär. Så jag tänker att den kommer fortsätta.
Ja, det tror jag.
Men jag hittade ändå för ett par år sedan då mig själv. Och en stor del i det var att flytta hit till Stockholm. Det var inte... under bra förutsättningar som jag flyttade hit. Det var väldigt kaotiskt.
Men var det en annan typ av kaos då? Eller var det gamla livet som hade kommit tillbaka?
Det var det gamla livet som kom tillbaka. Det var att jag hade en adress som blev röjd.
Okej.
Och fick flytta liksom.
Fick de någon straff i någon rättegång? Eller blev det några påföljder?
De lever på med cashen de tjänade på mig.
Ja, det är så.
Så. Och sen är det vissa som har dömts i andra utredningar för såna typer av brott.
Okej. Ja, du ser så här. Men de röjde adressen, eller adressen röjdes.
Adressen blev röjd.
Ja, så här. Hur blev det där? För då hade du på något sätt börjat identifiera vem du är.
Mm.
Och vad fick du för känslor så här, när du märkte att shit, jag behöver flytta adressen, de kanske hittar mig. Det måste ha varit en tornado som kom in i där. Eller har jag fel?
Det var det, för att jag hade precis fått allt som jag någonsin hade behövt. Och jag hade ändå en vilja att leva. Så att när de här personerna kom så gjorde jag ändå mitt bästa för att överleva. Och inte liksom, det var inte så här, nu ger jag upp, utan det var att jag ska härifrån för att ni håller på att ta mitt liv ifrån mig. Och nu har jag börjat bygga det. Någonting som har varit väldigt starkt hos mig under hela den här processen, det är att jag, det är liksom ett driv hela tiden. Kanske lite prestationsångest och perfektionism. Men den har också hjälpt mig. Det här att hela tiden vilja vidare och vilja bättre. Så att jag packade en väska och drog.
Självmant, så här själv. Utan att någon annan pekar vad det skulle.
Ja. Och jag hade... Alltså jag kunde ju inte vara i min lägenhet för att den var ju förstörd. Och jag... visste inte vart jag skulle.
Om jag ska vara ärlig.
Ja, nej, men det blev Lidingö. Nej, men och sen så hade folk hela tiden... Stockholm hade varit en lite så här... när man lever med skydd så får man så här... Ja, lite no-go-zoner. Och Stockholm hade varit en sån plats för mig. Men jag kände så här, jag skiter i det. Jag måste bara iväg, så att det blev Stockholm.
Du tog kontrollen själv?
Jag tog kontrollen själv, och så kände jag så här, nu har alla människor, så här, samhället har fått en chans. Men det har inte funkat. Och jag har visst fått jättemycket hjälp senaste tiden och sådär, men på något plan har det ändå fallerat. Och min adress röjdes för att jag gjorde en polisanmälan.
Mm. Ja, du ser.
Så det har alltid varit så här, jag har aldrig behövt flytta för att jag har gjort någonting så här, du vet, fel eller rymt eller jag är lite duktig flicka. Så det har liksom, så jag kände väl att det räcker. Jag får nog.
Ja, men jag förstår hur du tänker, med tanke på att nu har du anpassat efter dem och gjort vad de har velat av det, och det har inte funkat.
Och det, nej.
Och den gången, och på grund av polisanmälan som då ska vara tryggt, speciellt om man har skyddad identitet, och där brister det. Så precis. Jag hade nog kanske känt samma sak, att nej, ska det här bli bra så måste jag kanske göra det själv.
Ja, och det var verkligen så här, det var mitt i natten. Inget hade ju öppet, inget så här socialkontor hade öppet. Så att jag bara drog.
Jag skulle jättegärna vilja varit med dina tankar och känslor där. Och det måste varit väldigt konstigt, samtidigt fritt, eller?
Ja, alltså jag tog med mig det jag kunde bära. Och sen var jag så här, vart ska jag? Nej, men det blir Stockholm.
Det blir Stockholm.
Den här platsen jag låtsas att jag kommer ifrån i. Några flera år nu.
Var det som var meningen med det kanske?
Precis. Ja. Nej, men och det är klart, det var skittufft i början. Så ska jag inte sticka under stolen med det.
Men hur reagerade de här myndigheterna som har hjälpt dig, eller de här SOS eller vad man säger, som har hjälpt dig, hur reagerar, för jag antar att de ringde dem och du sa att jag är i Stockholm så här.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information visit juvederm.com.
Det här är standard.
Ja. Jag fick stöd i mitt beslut.
Du fick det.
Jag tror också att de var jävligt glada över att slippa den här.
Stockholm var betala.
Det var väldigt mycket insatser för en och samma person. Det var väldigt mycket pengar.
Ja, men det förstår jag liksom. Det ska vara mycket insatser såklart. Jättemycket. Så ibland kanske det kan vara för mycket istället för att koncentrera sig från ett håll. Så här, vad vet jag? Så, här.
Mm.
Så.
Nej, men det... Ja, jag visste inte vem jag skulle ringa. Jag visste inte vad jag skulle göra. Att jag bara...
Hade du någon koppling till Stockholm? Fel sorts kopplingar kanske du hade. Men då hade du någon sund koppling?
Min advokat var alltså i Stockholm. Advokat.
Ja, du ser. Så.
Och jag säger, jag har ingen typ av connection till någon människa i världen, för jag har inte fått ha det,
just det.
Under de här åren som jag har levt skyddat, och jag har inte fått ha det innan, eller innan har jag haft det, men då har jag aldrig varit förövare. Så att...
Men plingade du på advokatens dörr? Nej.
Jo.
Du gjorde det?
Jag ringde advokaten.
Ja. Jag
ringde advokaten, det gjorde jag. Ja. Lite kul. Jag fick väldigt bra stöd.
Ja.
Så här, så fort jag kom hit så... Eller ända sedan jag kom hit till Stockholm så har jag känt mig så otroligt hemma. Det har bara känts rätt i allt. I vem jag är, i vad jag gör, i vilken typ av hjälp jag får, i hur jag blir bemött... Här är liksom den första platsen där jag har kunnat leva ut.
Fantastiskt.
Utan att vara liksom begränsad på något sätt.
För jag tror Stockholm kan ha motsatt effekt för många som söker sig hit.
Mm.
Så att det är väldigt lätt att känna sig ensam med ett vimmel av folk.
Precis.
Så det kan...
Men för mig, alltså så här, för mig som har varit ensam hela tiden, så... gjorde det inget att det var några fler.
Fantastiskt.
Okay. Om jag ska vara ärlig, det spelade ingen roll.
Hade du fått några sådana drömmar och förhoppningar också? Hur har du sagt att du faktiskt börjar veta vad du gillar för färg och för väder och allt där? Men hade du också börjat få någon sådana... vad du vill göra? Ska jag plugga? Ska jag jobba?
Absolut. Jag tror jag pratade lite om min så här, perfektionism innan, men jag... har ju alltid liksom pluggat och jobbat och haft så här.
Så du har haft en utbildning och erfarenheter vid sidan om samtidigt här nu?
Mm. Och det har blivit, och det har varit liksom, vad ska jag säga, det har varit svårt att få ihop. Jag fick ta gymnasiet på distans, för att jag fick inte vara i en ett klassrum för att det var för exposed.
Ja, just det.
Så att jag har behövt så här, vad heter det, ta lite
slingriga vägar.
Men jag har ändå, nu låter det verkligen som att jag creddar mig själv, men, och det är inte meningen att det ska låta så, men jag tänker att jag har gjort mitt bästa.
Det låter inte som att du creddar dig själv, det låter som att du har gjort ditt bästa. Det är det jag övertygad om att du har gjort också. Det är verkligen så här.
Och jag kom på väldigt tidigt att jag ville jobba med det här. Sen kanske jag inte var redo när jag började. För att jag började när jag var 17.
Okay.
Så, och nu med, liksom, i efterhand kanske jag skulle ha väntat lite längre. Men det var också ett sätt för mig att läka. Att liksom hjälpa människor.
Mm.
För det var någonting som jag kom på att jag ville göra. Jag ville hjälpa människor. Och sen visste jag inte hur. Eller på liksom vilket sätt. Men jag ville hjälpa andra.
Det känns verkligen som att du är en person som är rätt i sådana sammanhang. Nu vet jag, jag har snackat med dig i telefon någon gång, så jag vet ungefär vad du jobbar med.
Ja.
Och du, nu efter jag träffat dig så känns det verkligen som du är rätt person på rätt plats.
Vad bra.
Verkligen. Kanske verkligen.
Inte fint, tack.
Ja, varsågod. Så här, varsågod. Nej, men det var verkligen ärligt. Så här, så Stockholm är tacksam att du på något sätt fick leka Lidingen vid O-et.
Jag är tacksam för Stockholm. Ja. Gud. Ja.
Men om vi går vidare liksom till det här. Jag brukar ibland prata. Jag vet inte varför ordet förlåtelse kommer in i mitt huvud.
Mm.
Tror att, har du förlåtit dig själv för alla de här grejerna som du har gjort? Tror att det finns någon slags förlåtelse? Ibland, nu är det nästan så jag känner att jag skulle vilja skippa den här frågan. Jag skulle inte vilja att
du förlät. Nej, men jag pratar om det här ganska mycket. Ja. Och vi pratar väldigt mycket om förlåtelse på jobbet, och jag känner mig ofta som en så här bitter jävel som sitter där och bara, jag tycker aldrig förlåta. Mm. Nej, men jag tänker så här, jag har accepterat att det här har hänt. Jag har accepterat att de här personerna har gjort så här mot mig. Men jag kommer inte att förlåta dem för det.
Mm.
Och jag tror inte någon typ av läkning kommer ta mig dit, utan för mig känns det som ett sunt beslut att ha landat i att stå fast i att de har gjort fel, och det.
Ja, för det har de ju verkligen.
Kan jag inte liksom se förbi. Så det har skadat mig för mycket.
Ja, men jag förstår det verkligen. Men om vi leker med tanken att jag, när du var 8, nej, du var ännu yngre till och med. Så här. Men när du är som yngst när de här våldtäkterna börjar, att jag, den här killen, vad skulle jag säga till han? Så här. Finns det någonting du skulle säga? Att han får inte säga någonting tillbaks.
Så här. Oj.
Du får bara prata fritt till han.
Jag skulle vilja berätta vilken typ av skada personen gör. Att man kanske inte, jag vet inte, men man tänker uppenbarligen inte på det. Eller jag hoppas inte, eller en del av mig hoppas inte att man tänker på det, för då förstår jag inte hur man kan göra så mot något barn. Men det skulle jag vilja att personer förstår. Alltså det du gör mot andra när du köper våldtäkter, det sitter i för livet. Det ger liksom långtgående skador, både fysiska och psykiska. Och även om du blir en i mängden, så är du en del av den skadan. Och ingenting du gör på sidan om eller efter, alltså kan väga upp för det beslutet du har tagit när du väljer att köpa en annan människa. Och det är det vi måste sluta liksom
bagatellisera sig, tack, tror jag.
Hela den här grejen med sexköp, för att det är inte bara så här, ja, det är inte bara någonting man gör.
Nej.
Utan man tar ett aktivt beslut att skada en annan människa.
Ja, verkligen så här. Och jag tror de här människorna som köper en våldtäkt, Känner de att de behöver rättfärdigare så ska de fråga sig själva varför de känner att de behöver rättfärdigare verkligen.
Precis, så behöver man rättfärdigare så är det antagligen fel.
Ja, exakt. Och jag var i en situation, eller var i ett sammanhang förut, så ställde jag den här frågan som vi pratade om innan vi började med våldtäkt och sexköp, just de här orden. Så pratade jag med några och då fick jag... Jag frågade om det skulle vara okej om sexförsäljning blev lagligt. Skulle det vara okej som de har i Tyskland? Så här. Mm. Ja, det är absolut, säger de här personerna. Det är klart det skulle vara okej då. Ja, men tror du inte att de här... Jag är säker på att det finns en och annan som faktiskt går ut och äger sin kropp oavsett och kan sälja sex och utan att se någon större del. Det finns säkert någon där ute som kan det. Men det är en jätteliten procent. Alltså säkert 0,00% som faktiskt har den kapaciteten. Så man måste ta hänsyn för de andra 99,999%.
Definitivt.
Och därför ser jag att sexköp som våldtäkt och det ska inte legaliseras, bla 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 bla.
Mm.
Så här. Och jag tror det är jätteviktigt att man använder rätt ord. Så men jag hoppas att vi är på väg också.
Ja, absolut. Det hoppas jag också. Jag tänker att vi tar ju steg på väg dit. Det är bara att det går så himla sakta. Och det tar lång tid att bryta normer och ordval och sådär. Och media är ju en väldigt viktig del i det här. Att det hjälper inte om jag som yrke, eller jag hoppas det hjälper lite kanske, men om jag använder ett okej språk när jag pratar om de här grejerna, då är det så här, ja men hon jobbar ju med det och hon pratar om det hela tiden. Och jag tror att fler, alltså om media skulle göra det, då skulle det vara lite mer så här, okej, men nu gör vi det på samhällsnivå.
Ja, exakt.
För att annars blir det bara så här, ja men hon jobbar ju med det, så det är alltså...
Ja, men jag köper det verkligen det du säger. Och just att nu berättar du också att du gick tillbaka till att sälja din kropp till våldtäktsmän.
Mm.
För att på något sätt, jag antar att det handlar om att du vill äga din kropp igen. På något sätt, för det är det det handlar om, eller?
Det handlar om att känna kontroll.
Ja, kontroll. Igen.
Ja.
För att jag har intervjuat några som har blivit utsatt för våldtäkt. Mm. Så här. Och efter det så börjar de, kanske inte alltid sälja, men de börjar använda sin kropp för att göra självskadebeteendet.
Mm.
Och det är jättemånga som ligger i de här rummen och säljer sex. Säljer våldtäkter och som råkar ut för en våldtäkt först.
Mm.
För att sen ligger där. Jag tror inte allmänheten fattar hur vanligt det är.
Nej, gud nej. Och det är ju sådär att om någon har... Alltså det är en fullt vanlig reaktion på en onormal händelse.
Mm.
Alltså att bli utsatt för ett sexuellt övergrepp är ju inte något... Det ska inte vara något normalt. Så att utveckla olika typer av sexuella självskadebeteenden, det är ju fullt normala reaktioner.
Mm.
Men det är ju, betyder ju inte att det betyder inte att man vill det eller någonting. Jag har varit i situationer flera gånger där men frågar mig så här, ja men varför gör du det här?
Alltså de har köpt den här grejen. Så
ja, men innan de köper sex eller efter eller någonting. Så här, men varför gör du det här? Och för att och då kan de säga så här, ja, för att jag vill inte att någon ska må dåligt eller jag vill inte träffa någon som ska må dåligt.
Ja, det är surrealistiskt.
Ja, det är lite dubbelt. Men till en början så var jag så här, för att liksom skydda mig själv från de känslorna, att jag var så här, men jag gör det för att jag tycker sex är härligt och kul och jag gillar sex liksom. Och de bara, ja, men vad bra. För att annars så finns det ju, det finns ju ingen som vill träffa en. Och det är återigen det här med att rättfärdiga, att man rättfärdiga då för sig själv också. För att man inte är, eller för mig i alla fall, för att jag inte var på en punkt där jag kunde känna allt det här. Nu har jag, alltså jag har ju alldeles så mycket närvaro i mig själv och i mina känslor för att kunna försätta mig i en sån situation. Min hjärna känner ju bara så här, panik, nej. Men då var det ju bara så här att, nej men jag gör det här för att jag gillar sex. Alltså.
Ja, och de gick på det.
Ja, men det är klart.
Ja,
de behövde ju också en anledning. Och då hade vi båda två en anledning.
Ja, just det. Alltså en annan grej som kändes det på något sätt att du var mer attraktiv på den här marknaden ju yngre du var. För du pratade lite om det också.
Definitivt. Det här, Gud, jag har sagt så många grejer som jag tycker låter hemskt att säga högt. Men du ser ju hur jag ser ut. Och det har varit en grej på marknaden också. Att jag har blivit så här kallad för så här exotisk. Och det är ett ord som jag verkligen inte klarar av idag. Och det har ju också varit en grej som har... vad ska jag säga? Gjort mig mer populär, attraktiv på marknaden. Jag har aldrig behövt... Jag har haft privilegiet att vara en så här lyxhora, eller vad man ska säga.
Ja,
jag vet inte om det är... Det är inte ett privilegie, det är fruktansvärt. Men så att jag har varit i, liksom, i den delen.
De sammanhangen. Ja, de är mycket pengar.
De är mycket pengar, ja.
Så här, nu skrattar vi åt där. Men nu kommer jag av mig lite. Jag brukar alltid ha nästa... Alltid.
Nästa fråga. Sorry, jag rubbar det här lite.
Ja, men, så här, men nu har du sagt att du ser... Har du stött på någon?
Ja.
Du har det?
Ja, de hör av sig. Och
de gör det?
De håller på. Ja,
fortfarande?
Fortfarande.
Ja, för jag såg någon på din Instagram. Så såg jag att du lag ut några bilder... Så här, printade screener för att hur de verkligen rättfärdigar det. Att de skulle må mindre dåligt själv och de, håll det till mig bara så det är okej. Okay,
liksom. Precis.
Det är helt sjukt.
Ja,
men hur, när du träffar dem eller när du bara stöter på dem, så här, vad får du för reaktion?
Alltså jag tycker så jävla synd om dem.
Det är så. Bra där.
För att jag... Alltså, från början var det jättejobbigt. Då kände jag mig jättemaktlös. Jag kände mig tillbaka i utsattheten igen. Det kändes som att till slut varje man jag såg var ju typ en... Alltså det var jättejobbigt. Och det var jättejobbigt att hantera också i början när jag... Nu vill jag inte säga att jag är inte offentlig, men i början när jag gjorde typ en första intervju eller någon... Sånt. Då var det också ganska svårt att hantera. För det var så nytt. Men idag, jag har ju alltid... Det här är också en jättekonstig grej. Men så fort jag har varit med i något medialt eller någon intervju eller någonting, så är det alltid gubbar som hör av sig och vill köpa sex. Och jag är så här, men du, jag har ju snackat nu flera timmar om hela det här helvetet och så här, att inte köpa sex eller så här, vilka skador det ger. Och så hör du av dig till mig och vill köpa sex.
Det är
så här...
Jag har tappat typ hoppet om
samhället. Nej, men så det kommer hända när vi släpper det här också. Och det har liksom blivit en grej där jag bara... Och nu är jag så här, nu är jag van vid det. Och jag tycker bara att de är så patetiska. De är så patetiska. Jag blir så här... Och så känner jag så här, nej men okej, hoppet ligger liksom inte på er, liksom, ska jag säga, återigen Bosse 65 eller någonting, utan vi fokuserar på de unga och försöker ändra deras liksom attityder och sådär, och sen, de där kan ju bara, fan, de dör ju snart.
Ja, men jag blir så här förvånat att det är så stort, så här, jag intervjuar han från Patrik från Grommengruppen som jobbar med sexualbrott mot barn, så här, för att ta fatt förövare. Ja, det är så stort. Jag blir typ...
Nej, du har ingen aning. Det är enormt. Och jag tror inte jag förstod inte själv vilken härva av människor jag var i innan jag skulle försöka återge det för polisen eller för någon annan. Att säga, men den här gjorde det, den här gjorde det, den här gjorde det. Och du vet, alla de här platserna och alla de här människorna. Och då blir man bara så här, men... Gud, alltså, vad är det här för någonting?
Shit alltså. Jag måste också fråga, nu har vi pratat om din kurator och det där, men finns det någonstans du verkligen tycker att det brister?
Ja.
Okej.
Nej, jag skojar. Nej, så här. Jag tycker att vi saknar nationellt stöd för sexualbrottsutsatta. Det är väl min, så här. Det saknas. Vi dömer alldeles för få. beviskraven är alltså orimligt höga. Så att fler behöver dömas. Och ja, men, så här, samhället behöver ha resurser för att hjälpa de här liksom, barnen och kvinnorna. För att det inte ska... Jag vill inte att någon ska sitta ensam i 15 olika städer. Som jag gjorde med 15 olika namn. Och bara tänka att så här... Och bara vara helt ensam i världen.
Det är ju jättehemskt.
Jag... Så att så här... Ja, vi behöver göra så mycket.
För nu är inte det här så super, super länge sedan. Vi pratar inte så här 30 år bak i tiden.
Såg Nej, det är bara 24.
Ja, så det är inte så jättelång tid tillbaks. Så här.
Nej, och jag ser ju de här situationerna idag också. Så.
Vad skulle du vilja säga till... Nu förstår jag att någon som kanske är i din situation är svår och som var i din situation är svår att nå. Men det kanske finns någon människa som har råkat ut för en våldtäkt som kanske börjar känna att de på något sätt vill ta kontrollen igen. Så här, vad skulle jag säga till dem, tjejerna?
Gud, jag skulle vilja säga att jag är så ledsen för det de har behövt gå igenom. Och jag är så ledsen för den eventuella bristen hos samhället som de kanske har mött eller kommer möta. Men sen vill jag säga att jag tror på dem. Att de är skitstarka. Och att det är jättejobbigt. Och det kommer vara jättejobbigt. Men det finns en väg ut. Det var verkligen inte ditt fel att du hamnade där, men det går att liksom skratta igen och tycka om livet och hoppas och älska och, ja, men du vet, allt fantastiskt. Och det är svårt, men du kommer komma dit.
Finns det någon så här hjälp som är att föredra, eller finns det åt något håll man kan gå? Så här, finns det någon organisation du föredrar och du kan rekommendera? Jag vet inte, Nova-gruppen i Norrköping tror jag finns. Finns det någon liknande här i Stockholm?
Jag kommer ju alltid pusha för Vonsa.
Vonsa.
Som jobbar med att ge vård till sexualbrottsutsatta. Och med att liksom lyfta den här frågan i att det saknas nationell vård. Sen kan jag ju lyfta mitt eget jobb lite när jag ändå sitter här och lyfta maskrosbarn.
Ja, det får jag gärna göra. Jag visste ju då att du var där och jobbade, men jag vill inte riktigt säga det.
Nej, men ja. De är ju fantastiska, ja, på alla sätt. Och har en massa olika stöd för barn och unga.
Ja, det är så. Så maskrosbarn.
Mm.
Så nu kommer alla de här som vill ta kontakt på dig verkligen vet hur de ska.
Ja.
Men en annan, nu kommer jag på den här frågan jag hade förut, men då pratade vi om ett annat ämne. Men jag måste bara säga, hur lång tid har det tagit för dig att kanske börja få, hoppas jag inte blir för den här gången.
Nej, kör på, jag säger stopp.
För att ta typ, att börja få typ ett sunt sexuellt tänkande igen. Så här.
Gud, det har tagit skitlång tid. Jag jobbar faktiskt fortfarande med det. Och jag tror att jag ska säga typ två år sedan kanske, då var jag i en situation där jag för första gången kände att jag så här kunde säga nej till sex. Och då var det min kille jag hade dejtat ett tag. Liksom. Och han... jag var så här, nej men du, jag vill inte. Och han blev ju lite så här skitsur och fattade inte. Och jag hoppade ju typ upp i sängen och bara yes, jag sa nej. Och han bara, vadå, det är ju jättejobbigt att du sa nej liksom. Men jag bara, nej, det här är en så bra grej. Jag sa nej. Så det tar tid. Och sen så här, jag har jobbat mycket på att få en så här, vad säger man, så här, självbestämmande, att jag försöker hitta liksom mig själv i det hela, för att jag har ju inte fått utforska min egen sexualitet på det sättet jag som fattar. Jag har, eller på det sättet som andra kanske gör eller har gjort. Så mycket har ju handlat om det, och mycket tror jag handlar om det nu också, att jag är lite så här i typ, vad ska jag säga, men vi provar det här. Men så här, hur blir det här? Och bara, men nu känner jag för det här. Men jag är väldigt så här lyhörd till vad min vad min kropp vill och inte liksom. Men det är absolut någonting som kan vara fint och kan vara bra idag och inte liksom bara vara misär så.
Jag förstår. Men tilliten till killar då? Så här, hur är den?
Svårt. Den är bra faktiskt. Till killar och män. Jag kan känna, tror jag, ganska snabbt vad det är för typ av man jag snackar med. Och ibland har jag lite problem med att så här, när jag träffar män i jobbsammanhanget, jag är lite för snäll kanske. Men
att du är för snäll och de misstolkar din snällhet.
Nej, men att jag är lite så här, att jag inte, jag kan vara så här, att jag tror att jag dömer ut dem för att, på grund av min vad ska jag säga, på grund av min bakgrund.
Jag förstår.
Men sen skulle jag egentligen bara ha lyssnat på min första känsla.
Ja, jag fattar.
Nej, men alltså, annars den är bra. Man är lite extra, du vet, så här, vaksam på olika signaler. Eller kanske inte du vet, men
nej, men jag har ju också mina.
Ja.
Alltså, jag,
så att så lite extra vaksam, ja. Absolut. Och sen vissa situationer där jag typ inte kan inte tänka mig ha en manlig gynekolog liksom.
Nej, jag förstår.
Men annars går det skitbra. Ja.
Hade du kunnat tänka det här, att om jag ställer den här frågan till dig för när du var 19 då, hade du trott på att du kunde svara på de här, hade du trott på dig själv om du hörde dig själv säga de här grejerna?
Nej. Det hade jag nog inte gjort. Eller vänta, vilka grejer menar du nu?
Nej, men det här att du faktiskt på något sätt kan säga nej, att du har tillit till killar och du typ har en någorlunda sund förhållande till sex.
Mm. Så här. Nej, verkligen inte. Jag tror att jag kanske hade sagt det för att vara liksom duktig och stark och ja, men du vet så, men jag hade ju aldrig kunnat tänka mig att det skulle vara på riktigt. Och att jag skulle kunna liksom nyansera det tänkandet och ja, men du vet, bara ha det så här.
När skrev du boken? Eller när släppte du boken?
Typ när jag var 19. Nej, men jättelänge sedan. Ja. Så det är så mycket i den som jag så här skulle vilja ändra och göra om och sådär. Så vem vet, det kanske
kommer en
liten ny version.
En uppdatering.
Ja.
Men jag antar att, eller var det bara en dag när jag ska sätta mig och skriva ner tankar? Eller har du typ allt håll på skrivit?
Jag har alltid skrivit och jag skriver fortfarande. Att skriva är ett sätt för mig att någonstans få ut det som jag inte kan uttrycka. Eller någonstans att samla ihop mina tankar.
Men skrev du också när du var ung? Så här.
Ja, jag har alltid skrivit.
Men vad hände med de papperna? För de måste ju vara väldigt djupa.
De är extremt mörka. Väldigt, väldigt mörka. Och vissa blev ju hittade. Och jag fick ju inte ha liksom några egna grejer. Så att när man hittade någonting så brände man upp det. Men sen så hade jag några filer så här, som jag hade gömt. Man var väl en liten hacker på den tiden. Så de har jag kvar. Så det är så här, några dokument. Som är, alltså det är knappt jag kan läsa dem. Alltså det är bara misär och misär och misär och misär.
Det... Ja, jag förstår. Men tror att du på något sätt kan någon gång i framtiden gå tillbaka och läsa det och utan att bli så här? Det kommer det kanske aldrig bli. Man kommer kanske alltid komma tillbaka.
Ja, alltså jag jobbar väldigt mycket på att jag tror att det är en väldigt viktig del i att inte i att vara lite omhändertagande kring delen av mig som har känt alla de här känslorna. Och så är det för att även om jag sitter här och mår bra och har bokat en middag efter det här och men du vet, allt det. Så sitter ju spåren kvar. Och jag har ju bra och dåliga dagar.
Jag fattar.
Så att jag försöker ju vara, jag jobbar på att vara väl så här omhändertagande och försöker vara lite fin och trygg för
lilla Alexandra.
Ja, för de delarna av mig som fortfarande tycker att saker är jobbiga. Och en del i det är ju att kunna läsa sådana där grejer utan att känna så här, åh nej, vad cringe eller vad det nu är. Att jag bara ska så här, ja men det var ledsamt liksom och känna det och ta in det.
Och hur ser du på framtiden?
Oj, jag är, om jag bara utgår från mig själv och inte så här, vad som händer med resten av världen.
Det vågar man knappt inte tänka på.
Nej, det vågar jag inte riktigt uttala mig om. Men jag ser positivt på framtiden. Jag tänker att jag vill fortsätta utvecklas. Jag vill fortsätta leva. Det har varit viktigt för mig. Jag vill leva.
Leva.
Ja.
I Stockholm.
I Stockholm, på Lidingö. Nej, jag skojar.
Lidingö. Ja, men underbart alltså. Alltså jag tror jag har fått med, säkert jag har missat massor, bara för att du pratar på så mycket.
Lugnt, sorry.
Men jag har fått med det mesta tror jag. Vi har fått en bra röd tråd också.
Vad bra.
Är det något du skulle vilja tillägga? Att hör inte av er nu när ni har lyssnat på det här om det heter Bosse och 65.
Nej. Nej, men nej, alltså jag tror inte det. Så, faktiskt inte.
Men om man är intresserad av att läsa den här boken så heter den Från en överlevare till en annan.
Ja, Från en överlevare till en annan.
Yes, och den andra boken heter
Med universum i mitt blodomlopp.
Och vad handlar den om? Det var något annat, va?
Det är liksom, det är poesi. Så det är lite mer, den hade jag tänkt skulle bli en bok. Så den är kanske lite mer så eftertänksam. Den andra är lite mer rå. Okay. Men jag tycker om den. Eller får man säga så?
Ja, det får man göra. Det är klart.
Jag tycker att den känns väldigt jag. Och den känns väldigt jag så som jag är nu. Medan den andra kanske är så som jag var
förut.
Tidigare.
Så man kan säga det är två världar.
Är inte riktigt så långt bort. Men en del av den personliga utvecklingen är ju så.
Grymt. Och du är väldigt öppen på dina sociala medier, eller sociala medier kanske man säger. Visst, ja. Så här, så man kan alltid följa dig där om man vill.
Ja,
så länge man inte skriver om man heter.
Så länge man inte är torsk får man gärna följa mig på Instagram.
Och Alexandra
Brixemar.
Brixemar. Jag är dyslektiker. Var det någon annan söt kille?
Sorry.
Var det någon annan söt kille du tog namnet från? Nej. Och Alexander, du får vara stolt över dig själv.
Ja.
Får du vara. Men grymt Alexandra. Och tack så jättemycket.
Tack för att jag fick vara här.
Så där, nu har ni lyssnat på bägge delarna av Alexandra en överlevare igen. Jag vill återigen med hela mitt hjärta tacka Alexandra för att hon kom hit och delade med sig av sin gripande historia. Och glöm inte att sprida podden om du har möjlighet och följ oss gärna på Instagram och Facebook under namnet Brottsofferpodden. Och vill ni dra iväg ett mejl till mig så är mejladressen brottsofferpodden@gmail.com. Jag önskar en fortsatt trevlig morgon, dag, kväll, natt. Beroende på vad klockan är när du lyssnar på det här. Ha en fortsatt fin stund. Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Kände aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår, för skulden ligger hos den som begår. Hos den som begår. Hos den som begår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.